den 2 oktober 2003.
Ja, USA presenterade i natt ett nytt förslag till Irak-resolution. Men trots att den amerikanska regeringen har gjort en del eftergifter jämfört med tidigare förslag, så är ändå den stora frågan om det här nu är tillräckligt för att tillfredsställa kritikerna i FNs säkerhetsråd.
Det börjar att bli ont om tid. USA vill att den nya resolutionen ska godkännas innan den stora givarkonferensen inleds den 23 oktober, då hjälp till Irak ska diskuteras. Om det då inte finns någon överenskommelse i säkerhetsrådet tror både Bush-regeringen och andra bedömare att många länder kommer att tveka att bidra med ekonomisk, militär eller annan hjälp. USA har diskuterat det nya förslaget med de 4 övriga permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet, Frankrike, Storbritannien, Ryssland och Kina, och redan har det kommit skeptiska och kritiska kommentarer. För några veckor sedan cirkulerade ju amerikanerna ett resolutionsförslag i säkerhetsrådet, men det avfärdades från de flesta håll, framförallt med motiveringen att det inte gav FN en tillräckligt tydlig och stark roll i återuppbyggnaden av Irak. Den nya texten går delvis kritikerna till mötes. Förslaget ger FN en större roll, men inte den ledande roll som bland annat Frankrike och Ryssland har krävt. Det finns heller ingen tidtabell för ett överlämnande av makten till irakierna själva, något som kritikerna också har efterfrågat. Istället talas i det amerikanska förslaget i allmänna ordalag om en tillfällig ockupation och att USA-tillsatta styrande irakiska rådet vart efter ska ta över mer makt. FN-diplomater säger i natt till Ekot att de hade förväntat sig fler kompromisser från amerikansk sida och är tveksamma till om det nu presenterade förslaget räcker för att undvika en utdragen och svår förhandling i säkerhetsrådet. Men de upprepar samtidigt att alla sidor vill undvika en strid av det infekterade slag som föregick Irakkriget. Anders Ask, New York.
Oktober 2003. Irak, USA och irakiska poliser.
Den amerikanska militären i Irak varken genomför ordentliga utredningar eller håller räkning på antalet civila iraker som dödas av amerikanska soldater. Det skriver den New York-baserade människorättsorganisationen Human Rights Watch i en rapport. Human Rights Watch har fått bekräftat att 20 civila dödats i Bagdad av amerikanska soldater mellan den 1 maj och sista september. Och dessutom samlat trovärdiga uppgifter på 94 dödsfall som borde utredas. USA-militären säger dock att den inte för några register över civila som dödas. I rapporten anklagas de amerikanska soldaterna också för att uppträda oförskämt och bryskt mot irakierna. Human Rights Watch ger som exempel soldater som med sin fot håller ner huvudet på gripna, vilket är en mycket kränkande behandling i arabvärlden.
Och efter kriget arbetar nu 40 000 irakiska poliser i landet. Den amerikanska ockupationsmakten anser att styrkan är en stor framgång. Men poliserna anklagas för att samarbeta med USA och utsätts för ständiga attacker.
Stadsdelen Sadr City, en av Bagdads fattigaste. Runt 70% av männen är arbetslösa. En del av dem har anslutit sig till shia-muslimska extremister. Att vara polis här är förmodligen ett av de mest riskabla jobb man kan ha i Irak. Polismannen Yasin Mohammed förnekar inte att han är rädd. Han visar de förvridna resten av en utbränd bil in till oss. Härom veckan körde en självmordsbombare fram till polisstationen här och utlöste en sprängladdning. Minst 8 människor dog och många skadades. Flera av Yasin Mohammeds kollegor var bland offren. Ändå står han och hans kollegor idag exponerade här ute på gatan med sina antika gevär. Ett tunt taggtrådstängsel är enda barriären mot den myllrande gatan utanför. Vi väntar oss fler bombattacker i framtiden, säger Yasin Mohammed. Du ser själv vilken dålig utrustning vi har, säger han och lyfter upp sitt gevär. Det ser ut som något som kommer från en leksaksaffär. Han nyper i sin ljusblå skjorta. Till och med den här fick jag köpa själv. Än mer förnedrande är att han och flera av hans kollegor inte fått någon legitimation eller bricka. Minst ett 10-tal irakiska poliser har skjutits ihjäl av amerikanska soldater som misstagit dem för terrorister. Ett nytt hot här i Sadr City är väpnade anhängare till den unga radikala shia-ledaren Muqtada Sadr. De har försökt ta över polisstationen och andra offentliga byggnader med våld. Om jag kunde hitta ett annat jobb skulle jag ta det med en gång, säger Yassin Mohammed. Jag måste ha det här jobbet för pengarnas skull. Nils Horner, Bagdad.
Oktober 2003.
Vidare till Irak nu, där är ju läget ofta spänt mellan den amerikanska ockupationsmakten och civila irakier. En av de senaste incidenterna uppstod när amerikanska soldater i Bagdad använde bombhundar, trots att många muslimer av religiösa skäl undviker kontakt med hundar.
They can't make the doctor.
Vi accepterar inte att bli genomsökta med hjälp av hundar. Nada, en av de anställda vid oljeministeriet i Bagdad. Hon är upprörd över en incident när amerikanska soldater lät bombhundar söka igenom alla anställda på väg in.
I think they don't know. They don't know. They have to know these things.
Folk här säger att de planerar stora demonstrationer de närmsta dagarna mot de amerikanska metoderna. Vi vill inte bara att de ska sluta använda hundar. Vi vill att hundarna som håller hundar ska ge sig av, sa en arg anställd vid ministeriet. Incidenten här började när en kvinna vägrade låta soldaternas bombhund sniffa i hennes väska. Amerikanerna satte då handbojor på henne och enligt iraker här fick hon stå i solen i en timme innan hon skickades till förhör. Kvinnan hade en koran i sin väska och reagerade därför starkt mot att en hund skulle sniffa där.
Why using the animals? I don't know.
Många muslimer säger att deras religion slår fast att hundar är smutsiga djur som ska undvikas. Snabbt spred sig nyheten om incidenten. En hetsig demonstration med hundratals deltagare blev allt aggressivare. Slag med knytnävar och gevärskolvar utväxlades över taggtrådstaketet. Till slut sköt amerikanska soldater i luften för att skingra folkmassan. Incidenten visar på kulturklyftan mellan ockupanter och de ockuperade. Och på att ilska och våld snabbt kan bubbla upp också på ett ställe som oljeministeriet. Bland de privilegierade människor som fått relativt välavlönade jobb av ockupationsmakten. Nils Horner, Bagdad.
Irak, 26 oktober 2003.
Och vi börjar i Bagdad. Där har inträffat två explosioner nu på morgonen. Den ena är vid Röda Korsets byggnad i den irakiska huvudstaden. Och där finns vår korrespondent Nils Horner. Nils, kan du berätta för oss vad det är som har hänt?
Ja, det var alltså tidigare i morse som en väldigt kraftig explosion hördes över centrala Bagdad. Och det var alltså Röda Korsets högkvarter som angreps. Det var en bilbomb, det var en ambulans som innehöll en bomb. Jag pratade med en person som bor i huset intill. Han berättade att det var en fruktansvärt kraftig explosion. Han såg hur flera förbipasserande hamnade nära bomben. En kvinna som kom köra i en bil dödades. Det finns uppgifter om åtminstone två döda och flera skadade. Röda Korsets byggnad här i Bagdad var ganska dåligt skyddad, kanske förvånansvärt. Lite taggtrådstaket, lite en låg mur. Det var alltid ett ganska enkelt mål för självmordsbombarna här. I takt med att andra mål i Bagdad har blivit allt svårare att komma åt. Ambassader, hotell, andra byggnader, polisstationer har höga murar runt omkring. Men just Röda Korsets byggnad verkade vara ganska oskyddad.
Vad är det som händer just nu där du står? Det låter ganska mycket runt omkring dig.
Ja, det är framförallt amerikanska soldater men också irakisk polis som spärrar av området. Och det finns också civilklädda, vad jag misstänker vara amerikanska poliser som nu håller på att gå igenom bombplatsen och försöker samla bevismaterial. Jag ser blodrester och klädes... Det är delar av kläder som förmodligen tillhörde bombmannen som ligger runt omkring det här fordonet som alltså var en ambulans. Kort efter den här bomben i morse så exploderade en annan bomb i centrala Bagdad. Det uppgift var en annan självmordsbombare vid en polisstation i norra Bagdad. Jag vet fortfarande inte antalet skadade eller eventuella dödsoffer därifrån.
Men just det här att man har gett sig på en hjälporganisation som Röda Korset, varför gör man det?
Det kan ju vara dels det att man ser alla internationella organisationer som i någon mening del av den här ockupationsstyrkan. Och det kan också vara, att, som jag sa tidigare, att den här det här kontoret verkar vara ganska dåligt skyddat. Jag hörde tidigare här en taleskvinna för lokalförsvaret som sa att de har försökt att balansera säkerhetsåtgärder med att de vill också vara öppna för det irakiska folket. Att det ska vara tillgängligt för dem att komma till hit i Röda Korset. Och det kan vara det som har gjort att det har varit ett ganska enkelt mål för den här självmordsattacken.
Vår korrespondent Nils Horner rapporterade direkt från Röda Korsets högkvarter i Bagdad, där det alltså har inträffat en explosion nu på morgonen.
Sveriges Radio, Göteborg, P4.
Klockan är 11 och här är Ekot. Nu visade det sig att det har varit 5 olika explosioner i Iraks huvudstad Bagdad idag. Ett av attentaten skedde utanför Röda Korsets högkvarter och de andra 4 explosionerna vid polisstationer. Totalt är nu minst 19 döda och 58 skadade. Vid attackerna mot polisstationerna dödades också minst 3 civila. Enligt flera nyhetsbyråer så rörde sig om bilbomber. Minst 2 av dem utlöstes av självmordsbombare. Statsminister Göran Persson säger i en kommentar att han är oroad över utvecklingen i Irak. Persson säger till TT att om sprängladdningen var riktad mot Röda Korset så är det uppenbart att det finns krafter inne i Irak som riktar sig mot humanitära och fredsbefrämjande insatser. Han nämner också det tidigare dådet mot FN som ett exempel på detta.
oktober 2003.
Avundsjukt att en irakisk fabrik får $700 per betongblock. De senaste veckorna har hundratals sådana block monterats upp runt hotell, polisstationer och andra utsatta byggnader. Betongblocken kröns ofta av tjocka rullar med rakbladsvajer. Alltihop ser ut som det som brukar omgärda fängelser. Tanken är förstås att hålla borta självmordsbombare, och det kan behövas här i Bagdad. Röda Korset, som angreps i måndags, hade inga höga betongblock, bara några oljefat fyllda med sand. Röda Korsbyggnaden förstördes delvis av bomben, även om de flesta offren var folk som bara råkade passera förbi. Irakiska polisstationer, som också ständigt angrips av självmordsbombare, har ofta inte råd med dyra betongblock. Varje morgon innan jag går till jobbet läser jag en koranvers och ber för att jag ska komma hem levande, sa en polisman här i Bagdad. Nere på hörnet här ser jag hur en raggig vit hund funnit sin trygghet under en amerikansk stridsvagn som står permanent parkerad där. Hunden kryper ut ibland, viftar undergivet på svansen och får mat och vatten av de amerikanska soldaterna. Det verkar som att jycken återgäldar kost och logi genom att fungera som vakthund. Den skäller ilsket på civila som kommer för nära stridsvagnen. Är det då fred eller krig i Irak? Vi journalister anklagas ibland för att måla en allt för svart bild av situationen här. Officiella amerikanska talesmän tröttnar aldrig på att påminna om alla skolor som öppnats, affärer som frodas, irakiska poliser som fått nya uniformer. Och människor som är tacksamma över att slippa Saddam Husseins brutala och giriga diktatur. Och goda nyheter får förstås sällan de stora rubrikerna. Vi journalister brukar inte rapportera om alla flygplan som landar säkert eller skogar som inte brinner. Ändå har många goda nyheter rapporterats härifrån. Inte minst de vanliga iraker som stretar på och trots alla svårigheter hoppas på ett bättre liv. Nu när den heliga fastemånaden Ramadan just börjat har jag träffat många iraker som uttrycker hopp och optimism inför framtiden. De har funnit en helt ny livsglädje nu när den ondskefulla diktatorn störtats. Men de goda nyheterna trängs förstås undan när självmordsbombarna slår till. Eller när amerikanerna själva medger att de nu utsätts för i genomsnitt närmare 30 attacker om dagen. Och att angriparna blir allt skickligare. Motståndet mot ockupationen är helt enkelt mycket farligare och mera utdraget än Pentagon någonsin planerade för. Så om de styrande i Washington vill ha mera goda nyheter härifrån måste de nog först se till att försöka ändra på verkligheten. Under tiden är det kanske ändå en nyhet att en mängd flygplan främst mindre chartrade plan, de senaste veckorna har landat säkert på Bagdads flygplats. Detta trots att angripare vid ett 20-tal tillfällen försökt skjuta ner dem. Det här är Nils Horner för P1-morgon i Bagdad.
Väl. 30 oktober 2003.
Röda korsets utländska hjälparbetare drar sig ur Irak. Det är en följd av måndagens bombattentat mot Röda korsets huvudkontor i Bagdad då två anställda dödades. Bagdad drabbades ju i måndags av flera sprängattentat och sammanlagt dödades 35 människor och 200 skadades. Och tidigare i morse talade jag med Eva Ringvall, en av två svenska sjuksköterskor från Räddningsverket som vårdar FN-personal strax utanför Bagdad. Och jag frågade hur det känns att vara kvar i Irak.
Det är såklart att man kan diskutera vad vi kan göra här idag när det blir som det blev i måndags. Men på något sätt så tror jag att detta är en viktig symbol även för folket här i Irak att vi stannar kvar.
Men hur påverkas du av bombdådet mot Röda korset och att de nu beslutat att ta hem delar av sin personal?
Det är såklart att man har lite funderingar över vad det är egentligen som händer. Och det som hände i måndag var ju fruktansvärt. Nu ligger vår kamp lite utanför centrala Bagdad, men det är givetvis vi både såg och kände detonationen och vi såg röken och vi hörde även över radion vad det var som hände där inne. Och det är såklart att det skrämmer ju oss som är kvar där, annars vore det lite konstigt faktiskt. Men på något sätt så känner man sig ändå trygg med de här personerna som fortfarande finns kvar och jobbar här inne på FN-kampen. Ska jag vara ärlig så vet jag faktiskt inte riktigt för stunden vad som kommer hända. Man har alltså diskuterat även att reducera våra styrka här nere på FN-kampen. Och som jag förstår så diskuteras detta i New York och vi ska få någon form av besked.
Vill folk på FN-kampen åka hem eller vill de vara kvar?
Ja, i måndags kväll så var kanske alla lite skärrade här och då hade vi ju ett krismöte på kvällen. Och då frågan kom upp hur många det var som absolut ville åka härifrån omedelbart. Och av 20 stycken så var det 5 som svarade ja. Sen dagen efter så har liksom lugnet igen lägrat sig och trots allt så tror jag att de flesta av de FN-arbetare som jobbar här inne på kampen idag känner ändå att man ändå gör en viss nytta för folket här idag.
En viktig symbol att vi stannar kvar, sa Eva Ringvall som alltså arbetar för FN i Bagdad. Men Röda Korset beslöt igår att ta hem utländsk personal från Irak. Och Thomas Söderman, samordnare på Röda Korset här i Sverige, ger ni upp för våldet nu?
Nej, det gör vi inte. Vad vi gör nu är att vi reducerar då personalen ytterligare. Vi har under sommaren här gradvis dragit ner på den internationella representationen. Vi har ju gjort det i förhållande till säkerhetssituationen. Det är hela tiden en bedömning som görs.
Men hur känns det här beslutet?
Det är naturligtvis svårt. Hjälpbehoven är stora i landet och vår närvaro är viktig. Vi kan ju då tack vare att vi har en lokal samarbetspartner, Irakiska Röda Halvmånen, kan vi bedriva en god del av den verksamhet som behövs med den lokala personalen. Självklart är det ju viktigt att ha kvar den internationella personalen också, men säkerhetssituationen idag tillåter inte det i full utsträckning.
Hur vanligt är det att Röda Korset är måltavla för ett attentat som i måndags då huvudkontoret attackerades i Bagdad?
Det är väldigt ovanligt. Vår verksamhet och vår skyddssymbol respekteras i de allra flesta fall. Men samtidigt finns vi i väldigt svåra områden. Vårt huvudmandat är att verka i krig och konflikt. Och det innebär ju att vi ibland drabbas av den här typen av händelser. Men då inte som måltavla.
Men finns det omständigheter i Irak som gör det svårare för er att slå vakt om er säkerhet?
Både i Irak och generellt kanske då i moderna konflikter där man inte lika uttalat som tidigare har två parter till konflikten. Där ju vi då har möjligheter att förhandla och resonera med de olika parterna för att få vår verksamhet accepterad och respekterad. Här är det oklarare vilka parterna till konflikten är och vi har inte på samma sätt en direkt part att förhandla med. Och det gör naturligtvis situationen svårare.
Men 30 oktober 2003.
Dikes, en av Saddam Husseins närmaste förtrogna, antas samordna attackerna i Irak och samarbeta med terrorister som har anknytning till nätverket Al-Qaida. Det är en anonym topptjänsteman vid det amerikanska försvarsdepartementet som pekar ut den efterlyste tidigare generalen Esat Ibrahim al-Douri.
Han är nummer 6 på USAs lista över den störtade regimens efterlysta. Men i själva verket kan han sägas ha varit nummer 2 i Irak efter Saddam Hussein i kraft av sin ställning som vice ordförande i det styrande revolutionsrådet. Enligt det amerikanska försvarsdepartementet som pekar ut Esat Ibrahim utgör han ett levande bevis för att resterna av den gamla regimen och islamister utifrån samarbetar. Hans roll i den upptrappade attentatsvågen ska ha avslöjats av tillfångatagna medlemmar i den Al-Qaida-anknutna terroristorganisationen Ansar al-Islam som sägs operera i Irak. Självmordsattackerna i början på veckan när 40 människor miste livet följde ett mönster som stärkte misstankarna om att icke-irakiska terrorister är verksamma i Irak. Redan innan Saddam Husseins närmaste man, Esat Ibrahim, utpekades som spindeln i nätet antogs det att de utomstående krafterna samarbetade med anhängare av den störtade regimen. Esat Ibrahim antas verka från området omkring Mosul i norra Irak där stora delar av Saddam Husseins militära etablissemang hade sitt ursprung. Han hörde till dem som var med redan från början när Baathpartiet tog makten i Irak och anses vara medskyldig till de flesta av regimens förbrytelser. Själv minns jag den gänglige rödhårige Esat Ibrahim från en presskonferens i Jordaniens huvudstad Amman i början av 90-talet. Där blev det en kulturkrock när Saddam Husseins utsände fick en ovälkommen fråga från en journalist och då blixtsnabbt förde handen till pistolhölstret.
Titti Nylander rapporterade.
I Irak attackerades idag ett godståg utanför staden Fallujah väster om Bagdad. Tåget som bland annat hade varor och materiel för de amerikanska styrkorna utsattes enligt vittnesuppgifter för plundring.
Först november 2003, Irak.
I staden Mosul i norra Irak dödades i morse 2 amerikanska soldater och 2 skadades i ett sprängattentat. En sprängladdning hade placerats vid en väg och detonerade när en kolonn med amerikanska fordon passerade. Under natten skadades också 4 irakiska poliser i 2 andra attacker i Mosul. Och i Irak blir säkerhetsläget allt värre. Enligt amerikanska uppgifter angrips USAs styrkor nu i genomsnitt över 30 gånger per dygn. Samtidigt växer hotet från självmordsbombare.
Stadsdelen Shabi Bagdad har långt ifrån hämtat sig från självmordsbombaren som slog till här. Poliser sköt ihjäl honom innan han kunde köra ända fram till sitt mål som var polisstationen. Bomben förstörde också flera hem. Poliskapten Munam Al-Jabari står i ruinerna utanför det som var hans polisstation. Han har mörka ringar under ögonen och suckar djupt. Flera av hans kollegor dog vid bombningen. Han säger att amerikanerna länge utlovat bättre utrustning. Vi skulle få skyddsvästar och bättre vapen och fordon. Men hittills har vi inte fått någonting, säger han. USA säger nu efter den dramatiska upptrappningen av våldet i Irak att man brådskande ska utbilda och utrusta fler irakiska poliser. Washington säger att det inte är fler amerikanska soldater utan mer irakisk prägel på säkerhetsstyrkorna som är lösningen. Irakiska poliser har bättre förutsättningar att skaffa information om det som hittills är något av ett mysterium, vem som ligger bakom attackerna.
We've just purchased 48,000 Glock pistols to give them an ammunition and
vi har just köpt 48,000 nya pistoler till irakiska poliser och de kommer snart att få skyddsvästar, säger major Roger Hedgepeth som är ansvarig för polisutbildningen i Irak. Mer barriärer håller nu också på att resas runt tänkbara mål. Förhoppningen är att självmordsbombarna snart inte ska ha några mål kvar att angripa. Nils Horner, Bagdad.
2 november 2003.
Klockan är 10 och Ekonyheter. I Irak sköts i morse en amerikansk helikopter ner nära staden Fallujah. Åtminstone en person uppges ha dödats och ett 20-tal har skadats.
Den amerikanska helikoptern var på väg till Bagdad när den söder om staden Fallujah träffades av en robot avfyrad från marken. Vittnen berättar att 2 robotar avfyrades mot åtminstone 2 amerikanska helikoptrar, men bara den ena träffades. Ombord fanns över 30 personer, huvudsakligen amerikanska soldater som skulle till Bagdad för vila och permission. Uppgifter om döda och skadade är fortfarande osäkra, men åtminstone en person har enligt de amerikanska myndigheterna omkommit och det finns också uppgifter om ett 20-tal skadade. De USA-ledda ockupationsstyrkorna i Irak har länge vetat att motståndarna till ockupationen har tillgång till vapen som kan skjuta ner helikoptrar. Och amerikanerna har utlovat en belöning på $500 för varje vapen som överlämnas till dem. Just staden Fallujah med omnejd är ett område där många angrepp mot amerikanerna redan har ägt rum. Och i samband med att det nu är ett halvår sedan Irakkriget förklarades officiellt avslutat har motståndsgrupperna deklarerat att man kommer att utföra nya attacker mot ockupationsstyrkorna. Christer Fridén, Kairo.
Ja, i Irak dödades idag 15 amerikanska soldater och 21 skadades när en militärhelikopter sköts ner. Och också andra attacker krävde amerikanska dödsoffer.
Det här är den hittills blodigaste dagen för USA sedan kriget i Irak förklarades avslutat för 6 månader sedan. Det började redan strax efter midnatt i Bagdad då en vägbomb detonerade nära ett amerikanskt militärfordon och en soldat dödades. Och i staden Fallujah exploderade en annan bomb i en amerikansk bilkonvoj och vittnen påstår att 4 soldater dödades, men de uppgifterna är inte bekräftade. Och i närheten av Fallujah avfyrades också luftvärns och robotar mot 2 amerikanska transporthelikoptrar. En av dem träffades och de amerikanska myndigheterna uppger att minst 15 dödades och över 20 skadades, några allvarligt. De allra flesta var soldater på väg till Bagdad varifrån de skulle flyga vidare för en tidspermission. Det har också varit allvarliga sammanstötningar idag mellan irakier och amerikaner i en förort till Bagdad. Amerikanerna ville driva bort folk från en marknadsplats och de öppnade eld efter att ha attackerats med handgranater. Enligt obekräftade vittnesuppgifter dödades några amerikaner och flera irakier sårades. Motståndarna till den USA-ledda ockupationen av Irak har varnat för att det här veckoslutet kunde bli blodigt. Man ville på det sättet markera att det nu är 6 månader sedan president George Bush slog fast att kriget i Irak är slut. Och TV har visat bilder på irakier som jublar både över den nedskjutna helikoptern och över dagens bombdåd mot de amerikanska militärfordonen. Som vanligt vet ingen vem det är som ligger bakom de här attackerna. Om det är irakiska Saddam Hussein-anhängare eller USA-fientliga utländska grupper som utnyttjar den instabila situationen i Irak. Christer Fridén, Kairo.
Och i USA har reaktionerna hittills varit försiktiga. Försvarsminister Donald Rumsfeld väcktes av nyheten om helikopterattacken.
We all know that these so-called manned portable surface-to-air missiles are widely available in the world and do have the ability to shoot down aircraft and helicopters.
Vi vet alla att dessa bärbara luftvärnsrobotar är lätta att tillgå i världen och de kan skjuta ner flygplan och helikoptrar, och ibland händer det. Ja, det var en yrvaken försvarsminister som gav de första kommentarerna till den nedskjutna Chinook-helikoptern. Donald Rumsfeld underströk att den här typen av attacker inte kommer att avskräcka USA från att fortsätta kriget mot terrorismen. Det enda man kan göra är att föra kriget mot terrorn där terroristerna finns. Man kan inte bara huka sig och hoppas att de inte ska slå en igen. Men det här är ingen vacker syn, sa den amerikanske försvarsministern till TV-bolaget NBC. Denna den hittills svåraste attacken mot de amerikanska ockupationsstyrkorna kommer samtidigt som Vita huset inlett en inhemsk kampanj för att motverka, som det heter, amerikanska journalisters negativa bild av utvecklingen i Irak. Som en del av denna kampanj ska försvarsministern idag intervjuas om framgångarna i Irak, återställd elförsörjning, öppnade skolor och fria tidningar. Nu blir det på nytt frågorna om de dagliga angreppen på USA-soldater, kaoset, mutorna, bristen på planering och det spända säkerhetsläget i Irak som kommer att dominera.
Life and injuries, and we will pray for their being sustained through a very, very difficult time. This is a horrible thing.
Våra soldater offrar sina liv och skadas och vi ber för att de ska hålla ut genom en mycket, mycket svår tid. Det här är en fruktansvärd sak. Jag anser att presidenten måste få hjälp. Det är orimligt att vi ska vara dominerande i Irak när resten av världen borde hjälpa oss med de här problemen. Jag så kommenterades helikopternedskjutningen av Dick Gephardt, en av dem som hoppas bli det demokratiska partiets presidentkandidat. Thomas Nordegren, Washington.
November 2003.
Röda korset stänger tillfälligt sina kontor i Bagdad och i Basra i södra Irak på grund av den dåliga säkerheten. Röda korset har inte beslutat hur man ska göra med den utländska personalen i Irak. Situationen är extremt farlig och instabil, säger en talesman för internationella Röda korset idag. I oktober dödades 12 personer av en bilbomb mot Röda korsets kontor i Bagdad. Organisationen fortsätter dock sitt arbete i norra Irak.
Åttonde november 2003. Irak och USA.
USA genomförde i natt flyg- och markanfall mot Tikrit och 6 iraker dog. Senare under dagen dödades 2 amerikanska soldater av en sprängladdning. Läget i Irak har nu lett till att Röda korset stänger sina kontor i Bagdad och Basra.
På vägen till Fallujah, en av de farligaste platserna i Irak, syns rökmolnen på långt håll. Här kom ett amerikanskt militärfordon. Det körde på en sprängladdning. 2 amerikanska soldater dog och en sårades. I natt rådde nästintill krigstillstånd. Amerikanskt flyg och pansar anföll misstänkta motståndsfästen i Tikrit. Det var en reaktion på nedskjutningen nära Tikrit av en amerikansk helikopter igår, då 6 soldater dog. Enligt den amerikanska armén dödades 5 irakier i nattens offensiv. Vid en räd mot en by nära staden Kirkuk greps en man som påstås vara en av Saddam Husseins livvakter. Läget i Irak är nu så osäkert och farligt att Röda korset stänger sina kontor i Bagdad och Basra. En mycket ovanlig åtgärd från organisationen som brukar stanna kvar oavsett läget.
La situation sur le terrain, comme elle est rapportée par nos collègues, reste tendue. Elle reste certainement volatile. Elle reste extrêmement difficile. Mais c'est très clair, on a beaucoup réfléchi ces derniers jours. On s'est décidé clairement contre une protection militaire pour nos personnels, pour nos bureaux, parce qu'on trouve que ça ne va pas avec notre caractère comme organisme indépendant, humanitaire et neutre.
Huvudkontoret i Bagdad förstördes förra månaden vid ett attentat då 12 människor dog. Situationen bedöms som ohållbar om Röda korset tvingas anlita militär som skydd när man förflyttar sig i landet.
Nionde november 2003. Bombattentat i Saudiarabiens huvudstad.
Klockan är 7. Nyheter från Ekot. 5 personer har dödats och minst ett 80-tal skadats vid ett bombattentat mot ett bostadsområde i Saudiarabiens huvudstad Riyadh.
Det var vid midnatt som beväpnade män sköt sig in i bostadsområdet som ligger i västra Riyadh och strax efteråt hördes 3 explosioner. Eftersom det just nu är fastemånaden av Ramadan, då muslimerna inte får äta eller dricka under dagtid, var det mycket folk i rörelse ute på gatorna, också många barn. Redan inför veckoslutet varnade USA för att Saudiarabien var utsatt för ett allvarligt terroristhot och alla amerikanska beskickningar i Saudiarabien stängdes. Hotet gjorde att sjukhusen hade extra beredskap, vilket har underlättat vården av de skadade. I det attackerade bostadsområdet bor mycket utlänningar, men de flesta är från andra länder i arabvärlden. Och enligt de saudiska myndigheterna bor bara några västerlänningar, men inga amerikaner i området. I maj i år utsattes ett annat bostadsområde i Riyadh för en bombattack som dödade 26 personer och Al-Qaida anklagas för att ligga bakom. Sedan dess har saudierna gripit flera hundra misstänkta terrorister och bara den senaste veckan har flera dödats av saudisk militär. Christer Fredén, Jerusalem.
Den 9 november 2003.
Ja, det är ännu oklart hur många som dödades och skadades vid självmordsattentatet i natt i ett bostadsområde i Saudiarabiens huvudstad Riyadh. Trots höjd terroristberedskap lyckades självmordsbombarna ta sig in i bostadsområdet.
Det var i midnatt lokal tid som två bilar körde upp mot säkerhetsvakterna som skulle skydda bostadsområdet i västra Riyadh. Efter en skottväxling körde bilarna in bland husen där de exploderade. Uppgifterna om antalet dödade och skadade är fortfarande osäkra, men en talesman för det saudiska inrikesministeriet pekade redan tidigt i morse ut terroristnätverket Al-Qaida som huvudmisstänkt för att ligga bakom nattens självmordsattack. Både ögonvittnen och sjukvårdspersonal berättar att många barn finns bland de som drabbades av attacken. Det var överhuvudtaget mycket folk ute eftersom det nu är den muslimska fastemånaden Ramadan då många avslutar en hel dags fasta med att vara uppe sent på natten. I det attackerade bostadsområdet bodde mycket få västerlänningar. De flesta kommer istället från andra delar av arabvärlden eller andra muslimska länder. Därför var inte heller säkerhetsarrangemangen kring det här bostadsområdet lika hårda som där många västerlänningar, framförallt amerikaner, bor. Inför veckoslutet varnade USA för att Saudiarabien var utsatt för ett omedelbart terroristhot och alla amerikanska beskickningar i landet stängdes. Och det har också sedan en tid tillbaka utfärdats flera varningar för att resa till Saudiarabien som ett mål för muslimska terrorister eftersom landet och dess styrande kungafamilj har nära kontakter med USA. I maj i år utsattes ett annat bostadsområde i Riyadh för en självmordsattack som dödade 26 personer samt 9 självmordsbombare. Också där anklagas Al-Qaida för att ligga bakom attacken. Sedan dess har saudierna gripit flera hundra misstänkta terrorister och bara den senaste veckan har 5 militanta muslimer dödats av saudisk militär. Christer Fredén, Jerusalem.
November 2003.
Här är skakiga bilder som visar att i morse var det italienska militärhögkvarteret i staden Nasiriyah i södra Irak som var målet. Minst 16 italienska soldater, minst 8 irakier dödades. Attentatet utfört enligt en mall som dessvärre blivit vanlig i det ockuperade Irak. Självmordsbombare i attacker där ingen urskiljning görs mellan soldater och civila. Mer än 150 amerikaner, 12 britter, en polack, alla dödade efter Saddam Husseins fall. Idag var det soldater ur den 2,500 man starka italienska kontingenten dödade av en fiende som så här långt är okänd. Italien sörjer de döda, men långt ifrån hela nationen står bakom presidentens och premiärminister Berlusconis uttalanden idag om den italienska närvaron i Irak som ska fortsätta. Från den politiska oppositionen som hela tiden motsatt sig kriget har under dagen kommit upprepade krav på att samtliga italienska soldater så fort som möjligt bör tas hem från Irak.
November 2003.
USAs armé genomförde igår kväll 2 aktioner mot misstänkta grillafesten utanför Bagdad. 2 personer dödades och 5 greps när arméfordon och attackhelikoptrar angrep en skåpbil och en lagerlokal. Aktionerna kom bara timmar efter självmordsattacken mot den italienska militärpolisens högkvarter igår där 18 italienare och 8 irakier dödades. Igår var också USAs ståthållare i Irak Paul Bremer i Washington för ett krismöte med president Bush för att diskutera hur man snabbare ska kunna överlämna styret till irakerna själva och hur man ska få ett slut på de allt vanligare attackerna mot ockupationsmakten.
I am completely confident and optimistic about the outcome in Iraq, but we will face some difficult days like today when we had the attack on the Italian soldiers in the south. We're going to have difficult days ahead because the terrorists are determined to deny the Iraqis the right to run their own country. We're not going to let them get away with that.
November 2003, Irak.
USA vill ge Irak självbestämmande med en provisorisk regering redan i juni nästa år. Det är det nya beskedet från Vita huset som USAs chefsadministratör i Irak, Paul Bremer, idag lägger fram för det så kallade styrande rådet i Bagdad, här i Washington.
Vita husets nya strategi är att så snabbt som möjligt överlämna makten i Irak till en provisorisk regering och att de utländska trupperna sen ska vara kvar på denna regeringsbegäran ungefär som i Afghanistan. USAs chefsadministratör Paul Bremer kommer idag att föreslå för det så kallade styrande rådet i Bagdad att Irak ska få självbestämmande och en provisorisk övergångsregering redan i juni. Man hinner inte vänta på att det ska skrivas en ny konstitution och på allmänna val. Det får komma senare, menar Bremer nu. Hans chef, president George Bush, är hårt pressad av de amerikanska motgångarna i Irak. Det måste ske en tydlig positiv vändning innan sommaren, annars riskerar president Bush att inte bli omvald. Samtidigt visar en hemligstämplad CIA-rapport en mycket dyster prognos för den amerikanska ockupationen. Efter upprepade krismöten i Vita huset de senaste dagarna har det nu gjorts flera viktiga förändringar. De militära staberna flyttar närmare Irak och sedan 3 dygn pågår den så kallade operation Järnhammaren där jägarsoldater i helikoptrar slår till mot misstänkta irakiska motståndsmän samtidigt som F-16-plan bombar vapengömmor. Bara det senaste dygnet uppger de amerikanska styrkorna att man hittat hundratals luftvärnsrobotar. Men ju fler iraker som får sina dörrar insparkade av amerikanska soldater och ju fler unga män som förs bort med säckar över huvudet, ju svårare blir det för USA att vinna det irakiska folkets stöd. Demokraternas ledare i senaten, Tom Daschle, varnar för att skapa ett vakuum om man lämnar Irak för tidigt. Men när president Bush träffade den italienske presidenten Ciampi i ovala rummet försäkrade han dock att USA inte kommer att överge Irak så länge Saddam Hussein är i livet. Ett fritt och fredligt Irak kommer att få historiska konsekvenser och vi kommer att hitta Saddam Hussein, lovade presidenten. Målet är ett fritt och fredligt Irak och genom att vara starka och målmedvetna kommer vi att nå det målet, försäkrade George Bush.
A free and peaceful Iraq will have historic consequences.
President George Bush, och det var vår korrespondent Thomas Nordegren som rapporterade.
November 2003.
I Irak har den amerikanska militären det senaste dygnet öppnat en ny front i och kring staden Tikrit norr om Bagdad. I natt sattes stridsvagnar och granatkastare in i striderna mot den irakiska gerillan.
Området runt Tikrit har ända sedan kriget började betraktats som ett tillhåll för anhängare till den störtade regimen. Saddam Hussein själv kommer från regionen och nattens aktion verkar vara ett svar på gerillaattacker det senaste dygnet.
We are targeting an area where we've had the rocket launch out of earlier today. These attacks basically were going in the areas where they were launched from.
När 2 amerikanska helikoptrar i lördags kväll störtade i Mosul i norra Irak så beskrivs det först som en olycka. Men nu kommer uppgifter om att åtminstone en helikopter träffats av fientlig eldgivning. Hur som helst är det minst 17 dödade soldaterna i helikoptrarna den största enskilda förlusten för USA sedan kriget började i våras.
It's sad. It's a sad day when we lose life. Doesn't matter whether it's a chopper crash or an IED, the loss of life is sad.
Senaste veckan har inneburit en klar upptrappning av läget i Irak. Attentat och strider har lett till stora förluster för USA och dess allierade. Och igår kom dessutom något som påstås vara ytterligare ett livstecken från Saddam Hussein. I ett ljudband som publiceras i tv-kanalen Al Arabiya kom nya maningar till fortsatt motstånd mot ockupationsmakten.
November 22, 2003.
I Irak dödades minst 16 människor i två olika bombattacker norr om Bagdad i morse. Och på Bagdads flygplats nödlandade ett civilt flygplan som misstänks ha utsatts för beskjutning.
Morgontimmarnas båda bombattentat riktades mot polisstationer i två städer norr om Bagdad. En bomb förstörde en polisstation i Bakuba, ungefär 6 mil norr om Bagdad. Åtminstone 6 poliser dödades och dessutom skadades ett 10-tal personer. Det är fortfarande oklart om explosionen är en självmordsbombares verk. Det var däremot en självmordsbombare som sprängde sin bil i luften vid en polisstation i Shanbani Sad, några mil söder om Bakuba. 10 personer, inklusive självmordsbombaren, dödades. Bland dem också en 5-årig flicka och åtminstone 10 personer skadades. Båda städerna som nu har utsatts för bombattentat ligger i den så kallade Sunni-triangeln där motståndet mot den USA-ledda ockupationen av Irak är som hårdast. De senaste dagarna är det inte bara USA eller den USA-ledda koalitionen som angripits av de irakiska motståndsgrupperna utan också...